lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
På vår vandring Vägen genom Bibeln har vi nu kommit till Ordspråksbokens 21 kapitel, som är ett av Ordspråksbokens verkliga pärlor. Och här möter vi Gud som den suveräne. Och när Ordspråksboken förkunnar för oss att hur förvirrande det än kan se ut från vårt mänskliga perspektiv, så är det ändå Gud som har hel och full kontroll. I himlen är det aldrig kaos, bara planer. Vi läser Ordspråksboken 21, vers 1. Kungars hjärtan är i Herrens hand som vattenbäckar. Han leder dem vart helst han vill. Här vill jag först, som en bakgrund för den här versen, säga att bäckar eller vattenfåror, som Ordspråksboken 21:1 syftar till, är de vattenfåror som han grävde för att leda vattnet på åkern eller i trädgården, och som han styrde genom att öppna eller stänga dessa fåror eftersom det behövdes, för att på det sättet leda vattnet dit man ville ha det. Vattensystemet var så förnuligt konstruerat att de kunde styra vattnet den väg de ville utan någon ansträngelse. Och med den bakgrunden är det intressant att läsa vers 1. Kungars hjärtan är i Herrens hand som vattenbäckar. Han leder dem vart helst han vill. Tänk om vi kunde överlåta hela vårt liv och vår framtid åt honom som böjer människors hjärtan. För själva kan vi inte ens böja vårt eget hjärta utan Herrens ingripande. Vi är oftast allt annat än villiga när det gäller att böja oss. Men det finns en som i allt böjde sig in under Faderns vilja, till och med inför korsdödens fruktansvärda lidande, säger han i Lukas 22:42. Fader, om du vill, så ta denna kalk ifrån mig. Men ske inte min vilja, utan din. Om du och jag inte böjer oss för Guds vilja, om vi inte låter honom leda våra tankar och handlingar, så består ändå Guds rike och Guds eviga rådslut. Det blir bara vi som förgås. Om en man är en farao i Egypten, eller Babels kung, Caesar i Rom, Alexander den store, Napoleon, Stalin eller Hitler, eller heter Saddam Hussein, eller skulle vara någon av framtidens mäktiga regenter, så är situationen i verkligheten den att oberoende av hur mycket politisk makt man än må ha, så är sanningen den att man har inte den positionen ett ögonblick längre än vad Gud tillåter. Ingen kung eller regent och ingen enskild människa kan handla oberoende av Gud. Men det är det långt ifrån alla som inser. Jag skulle önska att flera av våra politiker och industriledare insåg sitt beroende av Gud och därefter öppet bekände sitt beroende och visade det med sitt liv, sina beslut och sina handlingar. Tänk om de slutade att säga att de har lösningen på världens problem, för det har de inte. Det är en total missförståelse. Inte en enda människa är oberoende av Gud. Och vårt lands enda räddning, det är att vår nation återvänder sig till Guds ord. Därför är det så viktigt att så ut Guds ord. Och det är därför vi i Transworld Radio producerar bibelprogrammet Vägen genom Bibeln. Och bibelprogram på arabiska, på farsi och på många, många andra språk. Och vi tackar Gud för möjligheten att sända bibelprogram till Egypten, Indien, Kina, Iran och även sända ett hebreiskt bibelprogram till Israel och så vidare. Gud välsigne er alla, ni som genom era förböner och ert ekonomiska stöd gör alla dessa sändningar möjliga. Och Guds ord ska inte vända tomt tillbaka, för Herren kan även böja kungars hjärtan. Vi läser Ordspråksboken 21, vers 2. Var man tycker sin väg vara den rätta, men Herren är den som prövar hjärtan. Här handlar det än en gång om människans egen rättfärdighet. Människan vårdar fasaderna, men Gud granskar hjärtan. Vi har en tendens att vara mer upptagna av hur en sak ser ut än hur den verkligen är. Och vi berömmer oss lätt av yttre ting. Jag tillhör den eller den församlingen. Eller jag har ansvar för den gruppen. Jag sitter i den kommittén. All min fritid är engagerad i min församlingsarbete. Och man tycker att vägen är den rätta. Men profeten Jeremia ropade ut i Jeremia 17 att ett falskt och fördärvat ting är hjärtat framför allt annat. Vem kan förstå det? Har du vänt dig till Herren Jesus och sagt hur desperat din situation är? Han är den store läkaren. Han är hjärtspecialist. Han ger dig ett nytt hjärta. Han var den första som började med hjärttransplantationer. Han vill ge dig ett hjärta som vill lyda och tjäna honom. Var man tycker sin väg vara den rätta, men Herren är den som prövar hjärtan. Och att öva rättfärdighet och rätt, det är mer värt för Herren än offer, säger Ordspråksboken 21:3. Och än en gång påminns vi om att det är ingen hjälp i att vi går igenom ett religiöst ritual. Det är viktigt att komma ihåg att de gammaltestamentliga offren blev givna för att peka fram emot Kristus. Och ingen var mer noggrann med de ritualen än fariseerna, de religiösa ledarna på Jesu tid. Men Jesus gav dem svidande kritik och fördömde deras hållningar med mycket klara ord. Han sa offentligt till både skriftlärda och fariseer att de var hycklare som liknade vitkalkade gravar. Utanpå ser det vackra ut, men inuti är det fulla av det dödas ben och all slags orenhet. Som det står i Matteus 23:27. Varför sa Jesus så? Därför att offer kan imponera på människor, men att öva rättfärdighet och rätt, det är mer värt för Herren än offer. Offret som frambars står inte som en kontrast till rätt och rättfärdighet, men offren behagar inte Gud om rättfärdigheten saknas. Det var detsamma profeten Samuel talade om när han sa till kung Saul i första Samuels bok 15:22. Menar du att Herren har samma behag till brännoffer och slaktoffer som till att man hör Herrens röst? Nej, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av vädurar. Religiösa ritual kan få dig att tro att du tror på Kristus, fast du i verkligheten inte alls tror på honom. Att av hjärtat gripa Jesu fullbordade offergärning vill förvandla en persons hjärta så genomgripande att han genast börjar göra goda gärningar. Efeserbrevet 2:10 säger: "Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem." Och i Kolosserbrevet 1, vers 9 till och med 11: "Från den dag vi hörde om det har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni ska uppfyllas av kunskap om hans vilja med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighetsmakt ska då styrka er och ge er kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt." Det är kraftiga ord som tål att tuggas på en stund. Glöm fasaden för ett ögonblick, för Gud ser till hjärtat. Låt oss nu bli stilla och allvarligt ställa oss frågan: om jag blev arresterad därför att jag var en kristen, skulle det då finnas nog bevis för att döma mig? Eller lever jag som alla andra, så skillnaden endast ligger i det faktum att jag säger att jag tror på Jesus? Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Och det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Det säger Guds ord. Och om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Eller som Ordspråksboken 21:3 uttrycker det: att öva rättfärdighet och rätt, det är mer värt för Herren än offer. Vi läser i Ordspråksboken 21, vers 4. "Stolta ögon och högmodigt hjärta, det ogudaktigas lykta är dem till synd." I den 119:e saltarsalmen vittnar salmisten: "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig." Men det ogudaktigas lykta, det är deras stolta ögon och deras högmod, säger Ordspråksboken. Och det är verkligen stor skillnad på dessa två ljuskällor, Guds ord och det högmodiga hjärtat. I sin bergspredikan säger Jesus i Matteus 6, verserna 22 och 23: "Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men är ditt öga sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Om ditt öga är sjukt..." Ja, här tänker jag på mannen någon mötte på tåget och som hånskrattade när den andre försökte vittna om Jesu frälsningsverk. "Nej, nej, sa mannen, min kunskap är för stor för att jag ska tro på det där svamlet om himlen. Vi lever i en upplyst tid och jag är en upplyst man." Ljuset den mannen hade fick honom att förneka Gud. Eller som Jesus sa: "Ljuset i honom är mörker." För den lykta han hade, det var hans stolta ögon och hans högmodiga hjärta. Och den lyktan, den leder människan till synd. För en människa som blir så inkrökt i sig själv och i det hjärta som han menar vara så upplyst, han förlorar till sist sig själv. När inte Guds ord får vara vårt hjärtas lykta, så är vi på olika sätt utelämnade åt det ljus som inte är något annat än kamouflerad stolthet och överspacklat högmod. Självupptagenheten, leder människan ut i syndens kvicksand, där hon obönhörligt förlorar sig själv, hur mycket hon än strävar. Stolthet och högmod är det falska ljus som inbillar lögnaren att det är för de andra han ljuger. Och när det är för sent och Guds sanningsljus faller över hans liv, då inser han att det faktiskt var för sig själv han ljög. För ljuset han trodde sig ha visade sig vara mörker. Och den vägen han vandrade på, där var det inte bara han som ljög, men det gjorde också alla vägvisarna han låtit sig ledas av. För han hade gått på den gata som hette mot död och grav, utan Gud och utan hopp. Men på skylten stod det: lev livet. Och det är inte bara för det ogudaktiga som högmodet och stoltheten är farliga. Tänk på de religiösa ledarna på Jesu tid. Och även idag finns det många aktiva och energiska församlingsmedlemmar och ledare som är oerhört stolta och som arbetar mera efter sina egna tankar än efter Guds ord. I Romarbrevet 10, vers 1-3 skriver Paulus: bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att det ska bli frälsta. Jag kan vittna om att det hängivet tjänar Gud, men det saknar den rätta insikten. Det känner inte rättfärdigheten från Gud, utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Ordspråksboken 21:4 säger alltså: stolta ögon och högmodigt hjärta, det ogudaktigas lykta, är dem till synd. Hur annorlunda blir det då inte både med vandringen och slutet för den som har detta ljus? Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. För i det ljuset ser jag min egen rättfärdighet som synd. Och säger med Paulus i Filipperbrevet 3, vers 8 och 9: ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde, för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. I samband med vers 9 i Ordspråksbokens 21 kapitel ska vi också läsa den 19 versen, eftersom båda verserna har samma tema. Vers 9 säger: bättre att bo i en vrå på taket än att ha hela huset gemensamt med en grälsjuk kvinna. Och vers 19 säger: bättre är att bo i ett öde land än med en grälsjuk och besvärlig kvinna. Vi kan säga att det handlar om mannen som inte visste vad verklig lycka var förrän han gifte sig och då var det för sent. En pastor i en större stad berättar om en man som han gick ner till arresten för att hämta ut. Mannen hade blivit tagen på grund av fylleri och mannen tillhörde hans församling. Han hade stora alkoholproblem. Men pastorn sa inte, det är otroligt och honom ska vi ha i vår församling. Nej, med tårblanka ögon säger pastorn, ja, om jag hade haft en sådan hustru som han har, hade jag nog också varit alkoholist. Bättre är att bo i en vrå på taket än att ha hela huset gemensamt med en grälsjuk kvinna. Men det betyder inte att det alltid är fruns fel att mannen dricker. Mer än en god kvinna har haft ett fruktansvärt liv på grund av att mannen drack eller av andra orsaker. Poänget med det här ordspråket, det är inte att lägga skulden på den ena eller den andra. Men de här orden vill säga oss att fyra väggar och ett tak skapar inget hem. Om den inbördes kärleken och värmen saknas. I Efeserbrevet 4:2 uppmanar aposteln oss att visa tålamod och ha fördrag med varandra. Och i Efeserbrevets 5:e kapitel så sägs det att när det gäller Guds barn så skall var och en älska sin hustru som sig själv. Och hustrun ska visa sin man vördnad. Bättre är att bo i en vrå på taket än att ha hela huset gemensamt med en grälsjuk kvinna. Bättre att vara ensam ensam än att vara två och vara ensam. Där vänligheten, omsorgen, troheten och självbehärskningen saknas, kan varken den flottaste lägenhet eller den största lyxvilla skapa glädje. Och den som erfarit välsignelsen av en öppen och varm gemenskap vet att det är en lycka som inte kan köpas för pengar och som måste vårdas om den ska bestå. Trygghet är ett av livets djupaste behov. Och då tänker jag inte på en orealistisk drömtillvaro utan problem eller kriser. Men jag talar om viljan att räcka varandra handen mitt under livets stormar. Och här ska vi läsa vad som står i Ordspråksboken 21:13. Den som tillsluter sitt öra för den armes rop, han ska själv ropa utan att få svar. Den versen talar om att leva med öppna ögon och öppna öron så att vi kan märka andra människors nöd. Vare sig nöden består i ekonomiska problem, fysiskt eller psykiskt lidande eller andliga problem. Och vi ska komma ihåg att det är Guds ord som säger att den som tillsluter sitt öra för den armes rop, han ska själv ropa utan att få svar. Och vi måste säga, antingen så är det sant eller också är det inte sant. Jag tror att det är sant. Innan vi avslutar för den här gången så ska vi se på den allra sista versen i kapitel 21. Nämligen vers 31. Hästar rustas ut för stridens dag, men från Herren är det som segern kommer. Den här versen, den var ett av våra nyckelord under den tid då vi smugglade biblar bakom det man kallade järnridån och som den gången drog en skiljelinje mellan Västeuropa och Östeuropa. Vi visste att vi var beroende både av Guds ledning och av Guds under på dessa oofficiella transporter som vi kallade dem. Men samtidigt så lades det ner mycket arbete på förberedelser, specialbyggen av bilar, förundersökelser i det land biblarna skulle smugglas in i, träningsseminarer för våra medarbetare, planläggning och rådslagning. Gör hästen redo, det vill säga använd all din kunskap, all din kraft och var så noggrann du kan i alla förberedelser. Gå igenom alla detaljer på nytt. Gör ditt allra bästa, men kom samtidigt ihåg att det är från Herren segern kommer. Vi ska inte vara varken lata eller likgiltiga, men med flit, iver och ihärdig uthållighet ska vi utföra vårt arbete. Men vi ska lägga allt fram inför Gud i bön. Låt oss alltid göra vårt yttersta och samtidigt förtrösta endast på Gud. Och i andra krönikebok 14:11 står denna bön som Asa bad till Gud i sin stora nöd. Herre, förutom dig finns ingen som kan hjälpa i striden mellan den starke och den svage. Så hjälp oss, Herre, vår Gud, ty på dig stöder vi oss, och i ditt namn har vi kommit hit mot denna stora skara. Herre, du är vår Gud. Mot dig förmår ju ingen människa något. Förutom dig finns ingen som kan hjälpa i striden mellan den starke och den svage. I en annan översättning så står det: Herre, för dig gör det ingen skillnad om den du vill hjälpa är stark eller kraftlös. Hjälp oss, Herre, vår Gud. Ja, det ska vara säkert. Det betyder ingenting för Herren om den han ska hjälpa är stark eller kraftlös. För Gud har makt att hjälpa dig, oberoende av dina egna förutsättningar. Vi har så lätt för att söka vårt stöd i det synliga, söka vår tillflykt alla möjliga platser, istället för att vända vårt ansikte till Gud. Vi ska göra hästen redo till stridens dag, men aldrig glömma att det är Herren som ger segern. För Guds hjälp i ditt liv, det är inte en blandning av dina förutsättningar och Guds makt. Men också när allt hos dig har slagit fel, kan Gud uppfylla sitt löfte. Gör hästen redo, men det är Herren som ger seger. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368 Stockholm.